Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 81. Jag heter Maria Selander och med mig har jag som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Hej!
Du, idag har vi en rafflande huvudrubrik kallad Den hemliga sanningen. Och de som har tagit sig en titt på vår vän Daniels vignettbild förstår ju att det rör sig om Estonia.
Precis, jag sa ju i fredags, jag gav ju lite smakbitar av en artikel som jag skulle skriva. Och den skrev jag igår och vi publicerade den framåt eftermiddagen igår. Och vi ska prata lite grann om detta och varför det här är viktigt. Är det inte bara bättre att nu fokusera på alla konspirationsteorier och försöka bärga och få upp färjan och allt det där? Eller kan det finnas de som har intresse av att det fortsätter konspireras i evighet och evighet när det faktiskt finns en sanning som jag nu har avslöjat?
Det är mycket spännande. Du är väl ganska ensam tror jag om att ha torgfört den här teorin som vi ska prata om lite senare med hjälp då av dina hemliga källor och även dokumentation ska vi ju säga. Det är inte helt bara gripet ur luften och påståenden hejvilt av hemliga källor, utan det finns ju saker som stödjer dina teser tycker jag.
Absolut.
Ingen gillar Trump, påstår Eva Hamilton.
Ja, för detta SVT-chefen satt i morgon-tv tror jag det var häromdagen och påstår att jag i Sverige gillar ju ingen Trump. Och det där är ju en, alltså vi har ju varit inne på det innan, du har ju berättat om folk i din närhet som har gått in på en fest och börjat ropa ut om att Trump är galen och så. Så jag tror att de människorna som tycker så, de tror att ingen gillar Trump, för det är sällan någon som vågar säga ifrån.
Ja, och det är ju ett syndrom som vi även har kunnat observera i andra sammanhang. Att vad det gäller då liksom inopportuna åsikter så tror folk att det inte finns någonting annat än den här PK-korridors uppfattningen därför att det är så få som vågar invända. Och de är ju så aggressiva i sin argumentation. Vi ska prata mer om president Trump och lite saker kring honom senare. Också apropå snyftreportage i SVT så kommer vi att dryfta den koncernens göranden och låtanden lite mer.
Det ska vi sannoliken göra. Men du, först av allt så ska vi prata om något skojigt. Du och jag har gjort könsrollstestet.
Det är något som har farit runt på Twitter som var och varannan människa har gjort. Och det är tydligen det påstås vara utformat av någon beteendepsykolog, var hon det? Och man får svara på ett antal frågor och sen får man då en procentsats hur maskulin och feminin man är. Och vad fick du för resultat, Ingrid? Jag tror att du var jättefeminin.
Ja, precis. Jag är 100% maskulin, men jag är också 56% feminin, så det är liksom inte, det är inte bara 100% man får, för då hade jag varit 0% feminin. Men alltså det är ju frågor som, står du fast vid din åsikt, är du bestämd i det du säger, tycker du om och liksom framträda offentligt? Det är den typen av frågor som jag tror man får många maskulina poäng på. Och sen de feminina poängen, det är mer sådär lite, är du känslosam och tycker du det är besvärligt när folk bråkar orkar och ja, frågorna. Men ja, jag är betydligt mera maskulin i mitt tänkande och mitt sätt att vara. Inte, ja. Men det har ju liksom ingenting med sen, alltså, man kan ju vara feminin på andra sätt utan att vara det där liksom våpet.
Mm. Det handlar ju liksom mycket om hur pass mycket man lever upp till de traditionella könsrollerna, kan man säga. Mm. Och föga förvånande så kunde vi också säga att vår vän Katarina Janouch, hon hade ungefär samma siffror som du. Hon var också 100%.
Nej, hon var 97%
maskulin. 97% maskulin, ja. Så att, och det handlade om, så som frågorna var utformade, så tolkade jag det också att det handlade lite grann om självsäkerhet och personlig stil. Om man är en eftertänksam typ eller om man är mer extrovert. Mm. Jag själv blev ju då 78% maskulin och 42% feminin. Så jag är mindre av allt.
Ja, precis. Det är mindre maskulin än jag. Och mindre feminin än jag.
Ja. Less is more.
Vi har lagt länk i alla fall så ni kan höra det själv. Ja. Det var ganska skojigt.
Gör det, gör det. Du, vad som inte är så skojigt, det är ju att Annie Lööf har gjort comeback och nu satt full spruta mot statsministerposten.
Mm, vi har ju knappt kommenterat Annie Lööf sedan hon kom tillbaka och det är väl också därför att vi tycker så genuint illa om henne. Så kan man låta bli att prata om henne så gör vi nog gärna det. Men hon är ju, alltså det verkar ju av de rapporter man har fått om de journalister inom mainstream som har liksom kontakter och sådär. Så styr hon ju tydligen Centerpartiet med järnhand och har så gjort även under sin bortavaro.
Mm, det förvånar mig inte alls och vi kan läsa i Ystads Allehanda en kolumn av en Petter Birgersson med rubriken Lööf har större mål än Lars i sikte. Underrubriken Lars handlar mest om Annie Lööf och hennes väg mot statsministerposten och hur leder han detta i bevis då?
Ja, jag vill bara säga om det här med Lars, att det är ju så att det var en av de grejer som Annie Lööf fick in i JÖK:en. Mm. Och då skulle man göra någon utredning och så skulle man bestämma i princip vad den utredningen kom fram till. Om inte parterna själva kom fram till någon slags förändring utav LAS. Mm. Och det här är då väldigt viktigt för Annie Lööf och jag tror att det är så viktigt för henne därför att det kan på något sätt förklara varför hon stöttade Stefan Löfven och inte Ulf Kristersson. För trots att det var borgerlig, du vet, under två mandatperioder där Center satt i regeringen så fick de ju inte igenom några förändringar utav LAS. Så det skulle ju vara en triumf för henne att kunna säga, kolla, jag fick igenom detta med en sosse-statsminister.
För det märkliga är ju att för Socialdemokraterna är ju det här lite av en hjärtefråga och de vill ju egentligen inte ha någon förändring av arbetsrätten då som det kallas. Det här sist in, först ut-principen.
Ja, och nu är det ju inte väldigt stora förändringar. Det ska vara från att man får göra 2 undantag till 5 undantag. Mm. Så det är ju inte att man vänder upp och ner på hela grejen. Och det bizarra är ju nu att Jonas Sjöstedt är ju ute och gläfser igen. Mm. Sista veckorna på hans tid som partiledare och han vill misstroendevotum, han vill fälla regeringen och Sverigedemokraterna har ju tydligt sagt ja, fast det vill de ju inte, alltså de vill inte rösta på dem men de vill inte ha med dem att göra. Mm. Och KD också, men Kristersson har ju sagt att nej, för att vi vill egentligen förändra LAS. Jonas Sjöstedt vill stoppa LAS-förändringen men behålla Stefan Löfven som statsminister. Kristersson vill gärna fälla Löfven som statsminister men han vill ju ha förändringar i LAS.
Mm. Så det är ett getingbo. Men alltså, kan man sammanfatta det så här att det här handlar om maktspel och att om Annie Lööf lyckas manövrera ut Stefan Löfven så framstår hon som den starkare parten, är det ungefär så vi ska tolka
ja,
detta eller?
Ja, precis. Och att det här är, det handlar inte, det är så små förändringar så det är ju ingen gigantisk seger. Men då visar hon kraft och hon har fortfarande siktet inställt på statsministerposten. Det är det som är kontentan av den här ledarartikeln. Och jag tror han har rätt. Han slutar så här att Annie Lööf är mer av en politisk kameleont än en hårdnackad ideolog. Hon är mer av en maktspelare än idealist. Många tror att Löfven har blåst Lööf. Sanningen är nog snarare att det är Lööf som spelar högt. Den egentliga insatsen I det här spelet är inte Lars, det är statsministerposten.
Ja, och en annan sak som stärker den tesen är väl då kanske att hon går ut och gnäller på Stefan Löfven och på S att de är opålitliga. Vi kan läsa bland annat i Expressen, och det är tydligen i Ekots lördagsintervju som de då refererar. Och det här är ju väldigt, nästan lite tragikomiskt. Vad är det någon som jag uppfattar som opålitlig, så är det väl Annie Lööf själv som är beredd att kliva över vilka lik som helst för att tillskansa sig makt.
Ja, som lovade sina väljare att hon, det var alliansen det handlade om, och hon skulle aldrig bli stödhjul åt en socialdemokratisk regering. Hon skulle hellre äta upp sin högra sko.
Ja.
Och så blev hon ett stödhjul, och inte har vi sett henne knapra på den där skon än.
Nej, vi har inte det. Vi har inte det.
Det är bara bisarrt att hon säger att hon undrar om man kan lita på Socialdemokraterna. Man kan inte lita på henne.
Nej.
Maka söker maka.
Men hon är oerhört populär bland sina väljare, alltså bland uppenbarligen, och ligger ju förfärande högt i sådana där förtroendemätningar bland partiledarna. Så att det är väl, vad ska vi säga, love her or hate her, alltså antingen tycker man väldigt illa om henne eller så tycker man att hon är någon slags hjältinna, och hon kör ju stenhårt på sina linjer som även innefattar då att vi i princip ska ha fri invandring i Sverige. Hon fick ju igenom sina afghaner och allt det här. Ja, vi får se hur det går för Annie Lööf och Stefan Löfven i framtiden. Eva Hamilton, som sagt, var ju vd för Sveriges Television under ett antal år. Och nu i samband med, ja, det var ju häromdagen, det var väl liksom bara ett allmänt snack om, var det när det hade kommit fram att Trump var positiv för covid-19. Då blev hon av någon anledning intervjuad av TV4 och brölar då ut, det är väldigt konstigt, jag förstår inte hur man kan säga någonting sånt i ett sånt här sammanhang, att för det första så tror hon att han har blivit smittad, att det kommer att gynna honom politiskt. Så att hon antyder liksom att det kanske till och med är iscensatt. Och sen slår hon också fast att ingen gillar ju Trump i Sverige.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Jo, men alltså vi är ju där att de lever i sin lilla bubbla. Hon har väl aldrig träffat en människa som har gillat Donald Trump. Och hon ser väl själv på SVT och på TV4 och tror på den bilden som förmedlas. Att han är koko. Alltså han är knäpp i huvudet och han är livsfarlig och han är ditt och datt.
Mm. Ja, precis. Och det här uttalandet var så pass anmärkningsvärt att Breitbart tog upp det till och med. Och skrev du under rubriken Former Swedish Broadcaster CEO, No One in Sweden Likes President Trump. Vilket de tyckte var väldigt anmärkningsvärt från en person som har haft en sån hög position.
Ja, men hon säger ju så här, i Sverige finns det en sorts konsensus om att Trump är farlig och en idiot. Ingen gillar ju Trump i Sverige. Och så resonerade hon om svårigheterna att förstå varför så många amerikaner stödjer honom. Hamilton menar att det kunde bero på skattesänkningar. Men du vet, det finns också ett väldigt förakt, inte bara mot Trump utan mot amerikaner i gemen. Väldigt många svenskar har en bild av att de flesta amerikaner är helt obildade. De kan ingenting, de vet ingenting, det är bara hillbillies.
Ja, och också har vi ju det här evigt återkommande klassföraktet då, va? Alltså är man white trash som de säger det, då har man ju ingenting, då är man ju helt dum i huvudet och alltså de skulle aldrig få för sig att se saker ur det perspektivet, både vad det gäller arbetarklassen i USA och arbetarklassen i Sverige, att de kanske förstår vissa saker bättre än vad du gör där i ditt elfenbenstorn. Den tanken slår de aldrig.
Precis, så att de inte har gått på universitet och läst genusvetenskap och fått hela hjärnan
mosad.
Alltså, gått in torktumlare.
Ja, det var väldigt upprörande tycker jag. Och de enda i Sverige som har tagit upp det är ju alternativa såklart. Det är ju ingen annan som tycker att det är anmärkningsvärt att Eva Hamilton sitter och säger sådana här saker.
Gud, vad hon har sagt en fullständig självklarhet. För så är det ju. Ingen i Sverige gillar fram.
Helt makalöst. Vi ska penetrera det här med public service lite djupare. Det är ju nämligen så att det har kommit ett Jag kan knappt säga det för det är så dumt. Rasistupprop.
Ja.
Berätta, vad handlar det om?
Ja, det var de 40 stycken eller någonting rasifierade medarbetare på. Det var väl framförallt Sveriges Radio. Mm. Men det är ju samma skit, samma skogskorn liksom. Ja, som hade då skrivit ett upprop till nuvarande vdn Silla Benkö. Ja, hon är på Sveriges Radio. Mm. Ja. Där de ungefär tyckte så här att de är för få och alltså de blir diskriminerade och de blir utsatta för rasism och det var det ena med det andra och de blir inte sedda och inte hörda och så. Och sen visade det sig den när de intervjuar Silla Benkö att det har ju inte kommit en enda alltså något officiellt klagomål. Det är ju ingen som har liksom klagat på att de har blivit diskriminerade utan, och då säger de själva att ja, men det är en känsla vi har.
Mm,
är vi tillbaka till det? De här kvinnliga känslorna som ska trumfa fakta och verklighet.
En som har en intressant teori om vad det här egentligen handlar om, det är ju smarte Malcolm Kajune som har skrivit en gästkolumn i Göteborgsposten med rubriken SR-uppropet handlar om kontroll över anställningar. Och där kan man sammanfatta det som att han driver tesen att det handlar om egentligen, det är en slags skråverksamhet, skråmentalitet som beror på att det finns för många journalister och för få arbetsplatser. Mm. Och då gäller det att på olika sätt mota ut konkurrensen. Och han jämför med då just medeltida skrån som ju hade... Kajune menar på att deras uppgift var ju framförallt att se till att det var en exklusiv klubb att vara till exempel skräddare eller murare eller vad det nu var.
Ja, precis så. Och jag vet inte om... alltså det intressanta var ju att när Silla Benkö intervjuades första gången så sa hon ju att vi tar visst det hänsyn och när vi anställer så ska det vara etnicitet och sexualitet och så. Sen var det ju folk som påpekade att det där är diskriminering och man får inte lov att liksom dela in folk i etniska grupper. Så att några dagar senare fick hon gå ut och sa att nej det är bara kompetens.
Mm.
Men då kan man ju lyssna på Lennart Mattikainen senaste, eller bland hans senaste, där han berättar att han har träffat en journalist från Sveriges Radio och ätit lunch. Och den här journalisten var helt förtvivlad över hur det går till och kunde berätta hur många så här, rasifierade och sådana som har fått jobb utan utbildning, utan kompetens, utan erfarenhet. Och sen så får de en massa satsningar och gör specialprogram och så faller det liksom. Och så har det kostat en massa pengar. Och då har till och med cheferna kommit och sagt till honom och andra medarbetare och begärt att de ska gå ner i arbetstid för att spara in de här pengarna som man nu har kladdat bort.
Helt makalöst, Kajune skriver, det finns i hela västvärlden en överproduktion av eliter, ett överskott av kvitton på utbildning. Det är just i sådana lägen som gillen behövs. Idag bråkar vi om rasism, imorgon kanske om transfobi. Men den som missar att chefer numera utmålas som onda, inte för att de är kapitalistiska blodsugare, utan för att de inte låter diverse kommittéer av anställda bestämma vilka andra anställda som måste ge sparken. Han missar själva kärnan i det som just nu pågår.
Mm.
Mm. En slags pöbelvälde inom vissa organisationer kan man säga. Vi har ju sett exempel på det på vissa arbetsplatser där...
Ja. När de anställda protesterade, alla hade varit anställda, vad heter det, provanställda i 6 månader. Mm. Och så var det en som inte skulle få fast anställning. Och det var ju cheferna som beslöt det. Och då gaddade de andra ihop sig och krävde att den här människan skulle bli anställd. Va?
Mm.
Det är liksom ändå arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska anställas. Inte de andra medarbetarna.
Mm. Vi ska se ett klipp med vår vän Henrik Jönsson. Ja, han tycker nog inte att han är vår vän, men vi tycker att han är ganska rolig. Där han tar sig an det här.
Ja.
Ett mer realistiskt sätt att i en liberal demokrati spegla hela landet är att låta en mängd privatfinansierade journalistiska initiativ samexistera, där medborgarna frivilligt bekostar den typ av rapportering de själva efterfrågar. De 8,6 miljarder skattekronor som årligen avsätts till public service skapar en konkurrenssituation som i princip omöjliggör för privata alternativ att etablera sig. Och de 650 miljoner kronor som delas ut i medie- och distributionsstöd håller en publicistisk affärsmodell i permanent respirator på innovationsbenägenhetens bekostnad. Dessa miljarder hade med fördel kunnat omvandlas till en form av skattefrihet för nya mediala initiativ, där ett stort antal mindre aktörer istället hade kunnat dela på uppgiften att spegla hela Sverige. Och dessutom spegla Sverige som det är. Som det blir, som folk vill ha det. Högt och lågt, sofistikerat och banalt. Baudelaire och Benny Hill. På en frodig och vildvuxen mediemarknad med låga skattetrösklar kan en mängd perspektiv och medier samexistera i paritet till folkets efterfrågan, utan upplevelsen av att drunkna i en enskild dominant organisation, med upplevelsen av att inte bli sedd.
Känslan av att man inte blir sedd, att man inte blir respekterad, att man inte blir bemött på rätt sätt, och det är ju jätteviktigt.
Hur jobbar man i sådana fall med att det inte verkar stämma överens, att företaget inte verkar lyckas fånga upp alla de här känslorna?
Alltså, vi har ju inte fått in några fall av kränkande särbehandling kopplat till rasism, varken nu faktiskt i de här diskussionerna, inte heller tidigare.
Det är snarare en känsla än att det faktiskt förekommer.
Denna typ av emotionell perspektivkonflikt är karaktäristisk för stora organisationer med för breda uppdrag. Ambitionen att försöka uppnå ett idealiserat jämviktstillstånd genom kontrollmekanismer, kommittéer och kompensationsåtgärder är lika omöjligt som det objektivitetsuppdrag public service har tilldelats. Denna ordning är orättvis mot både journalister och mediekonsumenter. Om nu en stor grupp på 25-15% av Sveriges befolkning verkligen inte upplever sig representerade, då är detta ett business opportunity på en fri marknad att möta denna efterfrågan. Det är däremot en omöjlig Sisyfos-uppgift att istället med ideologisk hammare och mejsel försöka skulptera om en alenarådande vertikalt styrd mediaobelisk till att perfekt matcha en dynamiskt skiftande demografi och kultur.
Alltså, det är ju så roligt, för att det är, säg gärna hela Henrik Jönssons video, han tar upp en massa intressanta perspektiv på det här, bland annat det här med offerpyramiden eller trappan eller vad vi nu ska kalla det, alltså det här att olika, det är ju synd om en massa olika grupper. Mm. Och hur ska vi gradera då? Alltså har du mer rätt till en anställning på SR om du är svart heterosexuell man än om du är en lesbisk vit kvinna och så vidare? Så alltså de trasslar ju in sig i den här, de här offer.
Precis, och det är därför det är så förödande, och det är därför man inte ska bry sig om vilken hudfärg folk har, utan det är kompetens som ska styra vem som får olika jobb. Men det jag tycker var så kul med just det här klippet är ju att han pekar på ohemult mycket pengar public service får. 8,6 miljarder som håller dem i en permanent respirator. Ja. Det tyckte jag var ett roligt uttryck. Och även då medierna får ju en halv miljard drygt. Och istället så kunde man använda de pengarna till att ge alla oss skattefrihet. Så kunde liksom nya medier bara poppa upp som svampar ur jorden.
Mm. Survival of the fittest brukar man ju tala om, att det som är då livskraftigt kommer ju, och det som efterfrågas kommer att överleva.
Ja, ja.
Men att hålla liv i det här med konstgjord andning, det är nog, för att då återknyta till Kyune, det handlar om makt, och det handlar om att behålla en viss typ av perspektiv. Det handlar om att de här ska tillhörande människorna ska fortsätta ha tolkningsföreträde.
Ja, det är ju därför de också vill skriva in public service existens i grundlagen. Därför att de någonstans känner de ju själva på sig, både politikerna som finansierar det och de som jobbar där, att det här är en Potemkin-kuliss. Mm. Där det går runt en massa överbetalda människor och skrotar och sprider propaganda och vanföreställningar till folket.
Ja, och apropå det så har vi faktiskt sett ett fantastiskt bra exempel, eller dåligt exempel beroende på hur man vill kalla det här nu förleden. Det var alltså ett inslag i, var det Rapport, Ingrid, igår kväll? Mm. Och det handlade ju då, vi ska visa ett litet klipp, jag har klippt i det här inslaget så ni vet. Jag kan berätta när vi har tittat på det hur, men det handlar i korthet om hur synd det är om kriminella och andra personer boende i så kallade utanförskapsområden för att polisen emellanåt kontrollerar dem.
Många av poliserna kommer med ganska grym och kaxig attityd. På det längre loppet blir det väldigt kränkande. Tror du att jag är kriminell för att, alltså, förstår du, för att jag är mörk och sitter i en bil som är mörk om vi kör ut, alltså, förstår du?
Fler poliskontroller och ökad närvaro i särskilt utsatta områden i några av de strategier polisen använder sig av för att komma åt gängkriminella. Men enligt olika personer SVT har pratat med och i flera uppmärksammade berättelser på sociala medier upplevs kontrollerna ofta som obehagliga och ska ha drabbat fler än bara misstänkt kriminella personer.
Allt från fritidspersonaler till föreläsare till föreningar och så vidare. Folk som jobbar aktivt i området har blivit väldigt dåligt behandlade.
Semir, som vi kallar honom, vill inte framträda med sitt riktiga namn och ansikte för han är rädd för negativa reaktioner. Han är från Järvaområdet där han jobbar med barn och ungdomar och är aktiv i ideella verksamheter. Han har inte blivit dömd för något brott men ska ha blivit stoppad flera gånger och ofta utan att veta anledningen, säger han. Samtidigt är hans område en plats som drabbats av flera skjutningar.
Är det inte då rimligt att faktiskt polisen måste få göra sitt jobb att stoppa bilar för att se så att inte det är någon kriminell som sitter i den bilen?
Ja, vet man är oskyldig till motsatsen bevisad. Nu är det så att du är skyldig till du bevisar att du inte är det. Tror inte folk har problem att de är här eller inte. Jag tror det är mer när de är här hur de behandlar oss.
Men kriminologen Leandro Sklarek Molinari, som har undersökt människors erfarenheter av polisen i utsatta områden, menar att upptrappningen av stopp och kontroller har fått negativa konsekvenser.
Känslan av utanförskap, känslan av att man blir diskriminerad, stress, för det skapar ju också en stress som vi behöver förstå och liksom så försämra ens mående generellt. Liksom.
Enligt honom kan det riskera att minska människornas förtroende för polis och rättsstat.
Det är viktigt att betona att det är en komplex fråga. Naturligtvis, polisarbete är jättekomplex och vi har allvarliga problem med skjutningar i Sverige. Men vi behöver ha en polis som kan genomföra det här arbetet på ett demokratiskt sätt. Och där behöver polisen i Sverige bli bättre på att ta kritik.
Vi måste nästan börja med den här stollen på slutet.
Ja, Leandro Sklarek Molinari, eller vad heter han?
Ja, något sånt.
Något sånt. Katarina har ju gått loss totalt idag i sitt Katarina magasin på den här människorna. Leandro Sklarek Molinari är alltså han är en uttalad och erkänd vänsteraktivist. Mm. Det är ju ingenting som redovisas här i inslaget, men en enkel okulärbesiktning av hans Facebook ger vid handen att han gillar Vänsterpartiet väldigt mycket. Han har föreläst för Ung Vänster i Malmö, i Blekinge, på olika ställen. Och det är alltså inte ens någon hemlighet att han är en vänsteraktivist. Men det är ju ingenting som redovisas i det här inslaget.
Nej, här är han ju då en kriminolog, punkt slut. Och då ska vi tänka att han är ju forskare. Vetenskapsman. Han talar utifrån sin profession. Nej, det gör han överhuvudtaget inte. Och jag, precis som du sa, jag tror att man borde tala om att han är kriminolog och vänsterpartist.
Aktiv på vänsterkanten, för det är ja. Han ju uppenbarligen.
Mm. Och det blir ju alltså bara, ja, som sagt, en okulär besiktning av Leandros själv ger ju också en hel del information om. Alltså, ja, jag bara tycker han ser så slapp och...
Farvig,
precis. Ja. Man kan väl ändå kamma till sig lite när man ska bli intervjuad av Rapport. Men han säger ju sådana fullständigt idiotiska saker. Som att, åh, det är så hemskt för dem och de blir... Och polisen tål inte kritik och de måste arbeta mer demokratiskt. Och då undrar jag så här, okej, polisen stannar någon och säger, för vi ska nu söka dig om du har knark och så. Nej, det vill inte jag. Nej, okej, då röstar vi om det. Hur många tycker att vi ska söka igenom den här grabbens fickor och hur många är emot?
Alltså det är så sanslöst dumt. Och han får bara säga de här idiotgrejerna. Ja. Utan, för det första då, de redovisar inte vem han är. Och för det andra, han får ju inga... Inte vad de har tagit med i inslaget i alla fall, motfrågor då. Hur menar du att ett demokratiskt gripande eller ingripande skulle se ut? Mm. Det är så idiotiskt, och Katarina skriver ju då i Katarina magasin att, alltså att ha honom som liksom neutral expert, ungefär som att de skulle ha någon från NMR som stod och pratade om moderat politik och liksom låtsades att den var saklig och i allmänhetens tjänst. Det är helt sanslöst. Hon redovisar ju också att vilka connections han har. Han är tydligen kompis med alla möjliga vänsterpartister och sambo med den här, ursäkta mig, men helgalna Athena Farrokhzad, som jag har bland annat gjort sig ökänd för sina sommarpratar. Hon har sagt helt vansinniga saker. Mm.
Jo, och uppmana till våld mot oliktänkande, ja. Och sådär. Så, men om vi nu ska ta den här Semir då, som inte vill visa sitt ansikt för han är rädd för negativa reaktioner. Alltså hela detta inslaget, jag tänker så här. Det hade inte gjorts om inte reportern också hade varit rasifierad.
Nej.
För hon är ju i bild då, så vi ska tydligt se då att det är en svart som intervjuar en annan svart. Och han är så rädd så han vågar inte ens visa sitt ansikte. Mm. Och han är, säger hon då, inte dömd för något brott. Det vet vi ju inte om det är sant. Men vi säger att det är sant. Jaha, men nu bor han ju i ett område där de gängkriminella skjuter ihjäl varandra. Begriper han inte då att polisen har rätt att stoppa vad de tycker misstänkta? Och så säger han så här att, ja, man ska vara oskyldig tills motsatsen bevisas. Ja, men det är ju via en rättegång, människa. Inte på gatan när polisen kommer och vill muddra dig.
Nej, och sen är det ju så här också. Om polisen gör insatser i ett sånt här så kallat utanförskapsområde, så är ju oddsen att de stoppar en så kallad rasifierad på gatan betydligt högre än om de hade gjort samma insats på Östermalm. Mm. Därför att där är det nästan bara vita.
Ja.
I Husby till exempel, där de har gjort det här inslaget, där är ju en majoritet araber eller från Afrika eller vad det nu är. Liksom. Så att oddsen att en så kallad rasifierad person ska bli stoppad där är ju mycket högre, därför att de är fler där.
Ja visst. Nej, det är så galet alltihop. Och det är samma SVT som då med jämna mellanrum drar in polischefer och politiker och säger, vad gör ni egentligen åt gängkriminaliteten? Det skjuts ju så mycket. Varför gör ni ingenting? Sen nästa vecka åker de ut och gör snyft lille Semir. Han tycker det är hemskt att polisen vill stoppa honom ibland.
Alltså,
och precis som Katarina skriver, om det nu hade varit kvinnor, medelålders kvinnor, som hon själv liksom, som hade begått en massa terrorbrott och skjutit så, då hade jag sagt, ja polisen, muddra mig så mycket ni vill, jag förstår. Ja. Med tanke på att mina medsystrar beter sig så här illa, så förstår jag att ni misstänker även mig. Varsågod och muddra mig.
Ja, men app, Katarina, där har du det vita... liksom privilegieperspektivet, och du kan inte förstå hur det är ju så de argumenterar ju. Att vi kan ju aldrig, att vi då säger att ja, men jag hade inte störts av det överhuvudtaget. Det i sig visar hur privilegierade vi är, att vi känner så, för vi vet inte hur. Det är så de argumenterar ju.
Ja, men det är så korkat.
Och det var ju någon annan incident ganska nyligen, för ska vi säga ett par veckor sedan. Jag vet inte om du har säkert sett det. Det snurrade runt rätt mycket på Twitter. Det var en svart man som blev stoppad på Öresundståget. Eller han blev De gör ju ID-kontroller, sådana här stickprovskontroller. Och han flippade liksom ur på, om det var polisen eller tullen, minns jag inte nu, som gjorde den här kontrollen och började, han ville inte följa deras instruktioner och började bråka helt enkelt. Och menade på att ja, jag sitter här varje dag och jag pendlar till Köpenhamn och jobbar där och ni gör ID-kontroll på mig bara för att jag är svart och så vidare. Okej, det är ju sånt där, vad heter det när ett argument är omöjligt att motbevisa. Alltså, han kan ju alltid säga att det faktum att just han blev kontrollerad beror på att han är svart. Hur ska vi kunna bevisa att det inte berodde på det utan att det bara var ett stickprov? Ja. Det kan vi ju inte. Men det vi kan visa och det som man kunde se på de här filmerna som cirkulerade på sociala medier, det var ju att han obstruerade och inte följde de instruktioner han fick. Och då blev man inplockad. Det hade jag också blivit.
Ja, naturligtvis. Nej, det, jag är så trött på detta och ju mer, fast jag tror så här, förstår du, att ju mer de pumpar på med det här, desto fler svenskar vaknar och tycker att nu räcker det banne mig. Alltså inte nog med att vi ska betala för deras vistelse här, att de ska ha fler förmåner än vad vi har. Nu ska vi dessutom hela tiden målas ut som rasister och de ska slippa följa lagarna som vi är tvungna.
Jo, men det är ju en känd härskarteknik att bryta ner motståndet genom att alltså knäcka folks självförtroende och få dem att känna sig som svin. Då är de ju mindre benägna att säga emot, såklart.
Ja, precis.
Men du, vi ska hinna med en liten sväng om islam också, såklart. Annars är ju inte detta Ingrid Maria om vi inte gafflar lite om det.
Nej, precis. Och som en liten uppföljning till det här med koranbränningarna så ska vi se en företrädare för Hizbut-Tahrir som är, ska vi säga, de är väldigt radikal-islamistiska.
Mm. Jag har träffat dem.
Ja, jag vet att du har gjort det i Köpenhamn och de hade ju då som tema där att givetvis ska vi ta över hela världen, det ska bli kalifat. Frågan är bara, ska vi gå den snabba vägen med svärdet eller ska vi äta oss in i samhället med lite mer demokratiska metoder, men målet är kalifat och nu har vi en svensk Hizbut-Tahrir-medlem. Jag ska säga att den här organisationen är förbjuden i flera länder men inte i Sverige. Och han har gjort en video där han förklarar hur muslimer ser på det här med yttrandefrihet och koranbränningar och så. Det är en intressant liten lektion.
Och till våra icke-muslimska medmänniskor. Vi vet att det inte är så ni vill ha samhället. Med kaos, splittring och spänningar. Och vi vill er inget illa som media försöker måla upp det. Utan vi är vanliga människor som försöker leva ett vanligt liv. Men vi kommer aldrig någonsin att acceptera att islam hånas och förlöjligas. Att islamiska praktiker kriminaliseras. Och det borde ni inte heller acceptera. För argumentet som alltid brukas för att håna och förlöjliga islam och muslimer, det är yttrandefriheten. Yttrandefriheten som egentligen grundades för att man ska kunna yttra sina åsikter och för att kunna ställa makthavarna till svars, idag används för att håna. Och det är inte dess syfte. Hån som är det som bidrar till spänningar och kaos, det som bidrar till problem. Det är ert ansvar att ställa makthavarna till svars och använda yttrandefriheten för det, för att hindra dem från att sätta människor, en del av befolkningen, under press. Att uppvigla mot dem. Att skapa ett monster som ska attackera dem. Endast för att tvinga oss muslimer att lämna våra islamiska värderingar. För att tvinga oss muslimer att lämna islam. Det är ert ansvar att se till. Det är ni som borde ställa makthavarna till svars. Så att inte era egna principer och era egna friheter undergrävs. Bara för att tvinga muslimerna, än en gång, för att tvinga muslimerna att lämna ifrån sig sin islamiska identitet. För jag svär vid Allah. Wallahi, vi som muslimer kommer aldrig någonsin att lämna ifrån oss islam. Vår övertygelse är bergfast. Vi tror på Allah och vi tror på hans sändebud. Och vi kommer aldrig någonsin att säga ifrån oss vår islamiska identitet. Kosta vad det kostar vill. Oavsett konsekvenserna.
Ja, Kosta vad det kostar vill, oavsett konsekvenserna. Men den här stollen, han tror att yttrandefrihet, det betyder att folk ska ha rätt att säga ifrån mot makthavarna. Han tror att hån och så är förbjudet. Det är inte yttrandefrihet.
Nej. Nej, då blir jag alltid lika beklämd när jag ser sånt här, att ingen upplyser människor tydligen i allmänhet om vad yttrandefriheten är, vad som innefattas där. Hån och förlöjligande, vad du än vill kalla det, satir skulle vi räkna in i västvärlden. Det ingår absolut under yttrandefriheten och alltså att det sägs saker som du personligen inte gillar eller tar illa upp av. Jag är ledsen, men det är ett, och det var ju som Uvelskan var inne på, som vi pratade om i förra podden, att det är ju just de impopulära åsikterna som behöver skydd av yttrandefrihetslagstiftningen.
Ja, men självklart, men alltså muslimer förstår inte yttrandefrihet därför att det finns ingen yttrandefrihet inom islam. Och det intressanta är också att alltså det är ju längre det här klippet och han pratar väldigt mycket om vår ideologi. Tack för det, tänkte jag, vi som säger att islam är mycket mer av en ideologi än en religion. Vi får alltså rätt. Vi följer vår ideologi och vill vi lära er andra om vår ideologi och sådär. Så att, nej men så är det och de vill ta över, de vill ha ett kalifat, det är det de vill. Och, men du vet, det här med hån, kommer du ihåg när vi såg Sverigebilden? Han hade ju varit ute och frågat folk om man fick kritisera det. Och så sa, ja, kritisera, men inte håna. Nej, det tycker jag inte. Så att han talar ju till många svenskar som inte heller förstår sig på yttrandefrihet, som inte fattar vad det innebär.
När jag var på deras konferens i Köpenhamn 2013, måste det ha varit, tillsammans med Roger Sahlström för övrigt, då sa de, det var inte någon som helst hemlighet kring deras mål. Det ska bli ett globalt kalifat, vad det lider, som det är, som du säger, den stora liksom, stötestenen var hur ska vi komma dit? Det var inte ska vi dit, utan det var hur ska vi, ska vi ta till mer radikala metoder, alltså öppet krig eller våld, eller ska vi försöka infiltrera demokratiska organisationer och så vidare. Men en sak som som jag kommer ihåg väldigt tydligt som det var ju att det var någon sån här shake, kallar de ju de här lärde, som satt på scenen och han var tydligen jättekänd och sådär, och han tog emot frågor från publiken och då var det två unga killar som frågade om jihad. Om det är en plikt och i så fall är, kan jihad vara en inre strid som de ofta säger, det behöver inte alltså en kamp mot Satan. Nej, sa den här sheiken, absolut inte. Jihad är väpnad kamp för islam. Han var mycket tydlig med detta.
Ja, precis. Och på tal om det så ska vi berätta en mycket hemsk sak, att en norrman vid namn Dan Eivind Lid hittades mördad i sin lägenhet i lördags, och han var alltså en framträdande medlem av SIAN, som då betyder stoppa islamiseringen av Norge. Han hade varit med på olika koranbränningar och han har alltså hittats död mördad i sin lägenhet. Jag såg en mycket kort presskonferens som polisen hade, typ 4 minuter lång, där de säger att det är helt klart att han har blivit mördad av en eller flera gärningsmän. Men de kunde inte i nuläget se att det var politiskt motiverat, men de det vet de ju alltså inte. Men det satt inga lappar där, din otrogna hund eller något sånt. Det var inte det. Jag tror det var det han syftade på, att det var inget uppenbart politiskt motiv.
Som det gjorde med, vad heter han, den holländske politikern?
Ja.
Pim Fortuyn.
Ja, just det.
Han satte ju fast en lapp på hans bröstkorg där det stod att någonting. Ja, det är otrogna svin och detta är för att du har hånat islam och bla bla bla. Så var det inte i det här fallet. Nej, vi får väl hålla koll på hur det utvecklas. Obehagligt som fasen är det i alla fall.
Ja, verkligen.
Och vi har ju sett gång efter annan att det är inte ofarligt att prata om de här sakerna. Jag försöker inte tänka på det så mycket för då blir det för jobbigt. Men så är det. Du, nu kommer vi till själva grejen med stort G, nämligen den hemliga sanningen om Estonia som Ingrid Karlqvist har lyckats gräva fram. Take it away, Ingrid.
Ja, det som har satt, det finns ju flera olika saker som man gjorde direkt efter katastrofen som har fått folk att tänka att det är något väldigt, väldigt lurt. Det första är ju Carl Bildts tvärsäkra påstående redan dagen efter förlisningen att det var bogvisiret som hade lossnat. För hur kunde han veta det? Och sen var det andra saker också, det här med att de skulle bärga och så skulle de inte bärga och så skulle de täcka över. Det finns många saker regeringarna har gjort som har väckt frågor. Men det konstigaste av allt, det var ju Carl Bildts uttalande. Och då har jag...
Han sa först på natt. Du berättar ju väldigt dramatiskt, du måste läsa Ingrids artikel, det är helt rafflande, det är rena John le Carré. Han sa när han fick nyheten att en finlandsfärja, som det inte var men hade sjunkit då, så, och gav sin första kommentar kring detta, så sa han först att ingen kan ju veta vad som har hänt i det här läget. Men några timmar senare så slog han fast att det var bogvisiret som hade lossnat. Och då är frågan, hur visste han Carl Bildt veta det?
Och då har jag ju skakat loss mina fågelfrön ordentligt och fått från flera källor vad det var. Hur kunde han veta det? Jo, för han hade nämligen blivit informerad på natten av marinen. Därför att efter den här ubåten U-137, den ryska, gick på grund i Karlskrona skärgård 1981, alltså 13 år tidigare. Då hade ju det svenska försvaret insett att herregud, ryssarna kan komma ända in i skärgården. Det här är inte klokt, vi måste ju kunna försvara oss på något sätt. Och då fanns det då ett system som kallas för SOSUS, som betyder Sound Surveillance System, som då amerikanerna hade byggt upp, som med hjälp av inte så många, det räcker med ganska få hydrofoner som är placerade på olika ställen i ett hav, kan man hålla koll på alla fartyg, både de som går på ytan och de som går under ytan. Och det hade den svenska marinen då placerat ut runt om i Östersjön. Men detta var ju superhemligt. Därför att man hade väl satt det även inne på andra länders vatten, antar. Det var därför det var så hemligt. Och att man skulle ju inte, alltså ryssen skulle inte veta vilket bra system vi hade, så de skulle aldrig kunna smyga sig in här igen och så vidare. Och då hade marinen berättat detta för Bildt och sagt att vi har lyssnat på det och vi är rätt säkra på att det är bogvisiret som har trillat av. Och Bildt hade ju också fått information om den här fartygsinspektionen som ju visade att Estonia var i uselt skick och just bogvisiret, det var slitet och det var låsanordningar var dåliga och det tog in vatten och de hade madrasser som de satte upp för att liksom
alltså i Stefan Torsells bok MS Estonia, svenska statens haveri, kan man ju läsa helt häpnadsväckande uppgifter om hur dåligt skick Estonia var. De här svenska fartygsinspektörerna var ju helt förtvivlade när de såg att packningen hade lossnat, man hade dratt fram, som du säger, madrasser och trossar och grejer för att försöka pressa ut, hålla vattnet ute. Ja. Och det var bara ett av många, många, många fel som de upptäckte. Men de kunde ju då inte, i egenskap av svenska inspektörer, så hade ju inte de någon befogenhet att stoppa Estonia från att lämna hamnen.
Jag skulle lära upp estländarna hur man gjorde fartygsinspektioner. Men då hade ju då marinen förklarat för Carl Bildt att vi är säkra på det, och det visade sig ju sen att de hittade ju, alltså bogvisiret hade ju gått av ju, men i konspirationen har det ju blivit att man har varit nere med dykare och liksom
svetsat av det,
svetsat
typ,
av det, alltså, va? Men han fick ju veta bildt att han fick inte säga någonting. Och mycket riktigt på morgonens presskonferens så säger han ju då att ingen vet vad som har inträffat i natt. Det finns ingen som idag kan veta någonting om vad som har inträffat. Sen åker han till Åbo i Finland för att träffa finska och estniska statsministrarna. Och bland annat besöker de ett sjukhus där det ligger tre estniska sjömän. Och de berättar för den estniska premiärministern att de hade sett en våg som lyfte portdörren där bogvisiret sitter. Mm. Och någon timme senare håller Carl Bildt en ny presskonferens på polishuset i Åbo. Och där slår han fast att det var bogvisiret. Så min tolkning av det här, det är att han vill ju berätta det. Han visste ju vad det var. Han vill alltid glänsa med att han vet mer än andra. Och nu tror jag att han tänkte att han kunde använda de här estniska sjömännens vittnesmål för att visa hur duktig han var och vad han visste. Men marinen blev ju skitförbannade på honom. Och detta är en av de saker som har orsakat de flesta konspirationsteorierna. Därför att det svenska försvaret till varje pris ville hemlighålla detta hydrofonsystem.
Ja, du skriver lite roligt i artikeln att för Carl Bildt visste förstås att hydrofonsystemet var topphemligt och att han absolut inte fick nämna det, men Bildt har som bekant en förkärlek för att glänsa och med det att han vet mer än alla andra, uppenbarligen blev frestelsen honom för stor. Det tycker jag är en väldigt trovärdig förklaring till varför han lät undslippa sig detta, för det är hans personlighet.
Ja.
Det var för mycket att sitta där och hålla inne med att han visste.
Ja.
Så att därför, för det är lite så här funkar. Men nu var det ju det här med, jag har ju sett lite grann på Twitter att du har ju fått en del invändningar mot artikeln. En del blir väldigt provocerande av att den tesen du driver är att liksom, konspirationen här eller hemligheten är inte att det inte var bogvisiret utan hur Carl Bildt kunde veta det och det här hemliga hydrofonsystemet. Det är där hemligheten finns och att man har låtit olika konspirationsteorier flöda fritt, det är i syfte att dölja den egentliga sanningen.
Ja, precis som vi har ju så många exempel. Palme är ju det absolut bästa exemplet. Där höga vederbörande gnuggar händerna varje gång det kommer en ny bok, en ny konspirationsteori. Därför att det håller folk sysselsatta med hundratals, tusentals olika teorier. Så att ingen i själva verket får nos på vad det egentligen handlar om. Och det har jag ju också skrivit om vad som egentligen med största sannolikhet hände Palme, att det var ett så kallat konvenansmord, att det fanns många länders säkerhetstjänster som ville bli av med honom. Och likadant är det här, man har liksom bara, ja men säg att vi är hemska, säg att vi har hittat på ditt och där, bara ni inte avslöjar vår hemlighet.
Du konstaterar ju också då att visst, och det har ju Försvarsmakten erkänt, man transporterade hemlig militär materiel ombord på Estonia. Absolut gjorde man det, men dina källor menar ju på att där fanns ingenting ombord på Estonia den här natten som var värt att döda hundratals människor för.
Nej.
Men sen är det är ju två liksom stötestenar här. Dels då att den här nya dokumentären visar att det finns ett hål i skrovet. Mm. Vad gör vi av den informationen om vi börjar med det?
Det är ju svårt att veta. Och där kan man säga att det vore ju bra om man dök mer. Så att man kunde liksom verkligen gå till botten och sätta det inte meningen och vara lustig. Med hur har det här uppstått, men det är ju så att de flesta fartyg har ju dubbla skrov. Så att det är inte, alltså bara för att du får ett stort hål så är det inte så att du nödvändigtvis sjunker, och framförallt inte så himla snabbt. Och det finns ju vattentäta skott, så även om man tar in en massa vatten i en del av båten så ska det ju inte nå de andra. Men som sagt, allting var helt kass på Estonia. Massor med saker
Vad kommer hålet ifrån då?
Ja, men det skulle kunna vara så att det har, när de slog i botten så stötte de mot, för att visserligen så sa man, ja men det är lera. Ja, men det är Alltså på vissa ställen är det lera, men det finns ju också rena bergskedjor där under. Och den kan ju ha stött emot innan den halkade ner i den här leran. Det är svårt att säga. Men vad jag är inte expert på det här på något sätt, men de jag har anlitat säger att det är antagligen inte detta hål som har orsakat att hon sjönk.
Nej, och sen den andra grejen som folk har mycket frågetecken kring, och det är fullt förståeligt, det är ju då varför man inte bärgade kropparna. Mm. Alltså att ta upp hela fartyget kan jag någonstans förstå, utan att på något sätt vara sakkunnig inom det här, att det är ett enormt projekt, så det låter sig inte göras rent ekonomiskt och praktiskt. Men dykarna som var där nere, det såg vi ju i dokumentären, de sa ju att vi hade ju med lätthet kunnat få med oss 100-150 personer upp direkt. Ja, varför gjorde man inte det då?
Ja, alltså det är ju svårt att förstå. Men så vitt jag har kunnat få fram så var det ju så att det här var ju den största katastrofen dittills. Så tsunamin var väl fler sen, 20 år senare, 10 år senare. Ja. Men jag tror att man var helt livrädd, och hur skulle det här fungera, och att man började tänka massa saker, vad händer med de som inte får upp sina familjemedlemmars kroppar. Så att jag tror att de tog dåliga beslut i början därför att de helt enkelt inte vågade fatta beslut. Det är ofta det felet folk gör, att man fattar inget beslut alls för man är rädd att fatta fel beslut. Mm. Nu kan man ju säga att det hade väl varit självklart att plocka upp dem som man hittade och som fanns där då. Men jag tror att de trodde att de skulle få kritik och att de skulle kräva att nu måste ni gå ner igen och igen och igen och igen tills ni har funnit alla.
Så det var ett praktiskt avvägande. Jag googlar här snabbt på tsunamin, och Sverige hade 543 dödsoffer och cirka 1500 skadade. Så Estonien var värre. Men
nej,
här var
inte alla svenskar. Men då är de i paritet med varandra, kan man ju säga. Mm.
Nu har det ju kommit förslag, eller nu vill ju säga estländarna att de vill ta upp kroppar nu.
Mm. Och då kan man ju också, jag skickade iväg en snabb fråga om detta också. Och finns det överhuvudtaget någonting kvar att hitta i 26, alltså efter 26 år? Mm. Och det är svårt att säga antagligen inte, men det kan ju vara att det är så kallt så det har konserverats och så. Det vet man ju inte. Men jag tror inte, fåglarna säger att det är inte det det framförallt handlar om för Estland, utan det är nog så att de vill knäppa till storebror lite grann. Och de har ju en ny högerregering. Så, och det kan vara att det här handlar mycket mer om intern estnisk politik än det handlar om Estonia. Det är ett tillfälle för dem att visa sig på styva linan, knäppa till Sverige längre och säga att vi får dyka, ni kan inte hindra estländska medborgare från att dyka. Och nej, vi plockar upp kroppar, säger de nu. Det kan också vara att det är väldigt mycket snack och att det till sist kommer att sluta med att de inte gör någonting.
Mm. Ja, hörni, läs Ingrids artikel för att få mer kött på benen. Den är väldigt bra och spännande, välskriven som vanligt. Och Ingrid framför också där lite mer kött kring de här hydrofonsystemen och vilka som kan ha varit inblandade där. Det är ju uppenbart så att det var inte någonting som Sverige sysslade med i ensamt majestät, utan det finns även andra stater inblandade, vilket också gör att det inte kan komma fram.
Nej, precis. Och jag har jättemycket mer information om varför man inte ville bärga och varför man ville täcka över och så, men den är redan lång som den är. Men det är möjligt att jag gör en uppföljning vad det lider för att bena ut alla dessa frågetecken.
Mm. Det hoppas vi. Men du, nu är det dags att knyta ihop måndagssäcken, och vad vill vi säga till de som gillar det de ser och hör här idag?
Jo, då vill vi säga att vi blir ju så väldigt glada om ni vill stötta oss, och glada tillrop är absolut jättetrevligt, och att dela programmet är ännu trevligare. Men allra trevligast är om vi får en liten slant av er så att vi också kan köpa lite mer kaffe och vad det kan vara för någonting vi behöver. Då går man in på ingridomaria.se och så går man in på stötta oss, och så ser man swishnummer, bankgironummer och donorboxen. Och om ni blir månadsgivare så blir Maria jätteglad!
Ja, så jublar Maria! Ha en underbar vecka, hörni. Ta hand om er ute i samhället. Så ses och hörs vi igen på fredag, hörni.
Det gör vi. Och ha det nu bra, och Gud välsigne.
Hej då!